Varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med Ekumeniakyrkan i Ingarp idag. Vi inleder dagens gudstjänst med att sjunga psalm nummer 30. Gud är trofast. I gudstjänsten idag kommer Alva Palmgren med vänner att medverka med sång och musik, utöver vår psalmkör som ackompanjeras av Yvonne Thunborg. Anders Jonliden läser ett inledningsord från Apostlagärningarna 13, som är den bibelbok som aktualiseras i Ekumeniakyrkan det här året. Och utifrån samma kapitel blir det sen som Eva-Karin Temar kommer att tala idag. Vi har också ett team som ser till att allt detta spelas in och läggs ut så vi kan lyssna. Och då vill jag redan nu passa på att tacka er alla för medverkan. Jag som leder gudstjänsten heter Eva Rydsmo Lomas. Att jag valde sången Gud är trofast i början var för att jag kände att i en tid som den här behöver vi påminnas om att Gud är densamme oavsett vad som händer i världen och i våra liv. Människor har satt sin tillit till honom i tider som har varit svårare än den här. Och vi har egentligen ingen annanstans att gå när det handlar om liv och död. Jag läste vad en professor i palliativ vård, Peter Strang, sa när han tillfrågades om vi har hjälp av att ha en tro när vi närmar oss döden. Det beror på vilken tro man har, om man bara är en belonger, alltså har sin tillhörighet i kyrkan, eller en believer, alltså har en personlig tro och relation till Gud. Och jag tänker att många av oss nu känner ett större behov av och också har mer möjligheter än annars att ta tid till vår egen gudsrelation och få erfara att Gud är trofast. Och den möjligheten ska vi passa på att utnyttja. I gudstjänsten idag kommer vi också försöka vidga vyerna bortom våra egna begränsningar och bekymmer. Våra tankar kommer delvis att riktas mot andra länder, men jag vill också nämna något om det stora avskedet och det hemland som väntar när vår stund på jorden är slut. I lördags när jag gick och planerade för den här gudstjänsten kom ett sms från en god vän. Han är pastor i Sverige nu, men jag lärde känna honom i Ecuador eftersom han var medlem i församlingen där också jag var med och hjälpte till när vi bodde i Monte Cristo i Ecuadors kustregion. Nu skrev han: jag ville bara meddela att min pappa dog för 2 timmar sedan i covid-19. Josués pappa var ordförande i församlingen i Monte Cristo under vår tid där. En man med stark gudstro och mycket trogen sin uppgift. Och jag blev riktigt uppskakad av nyheten om hans hastiga bortgång. Även om jag vet att det är stor spridning av coronaviruset i Ecuador. Så jag ringde upp Josué och vi pratade en stund. Följande dag hade vi kontakt per sms igen och då skrev han så trösterika ord. Pappa trodde på Jesus. Han är hemma nu och vi gråter sköna tårar. Ingen ångest eller smärta utan tårar för att en älskad saknas än. Läkandes, minnenas och hoppets tårar. Min innerliga önskan är att denna gudstjänst också ska få förmedla det hoppet. Vi lyssnar till sång.
Thank you. Dagens inledningstext är hämtad från Apostlagärningarna, kapitel 13 och versarna 38-39. Det är Paulus som talar till folket i Antiochia och berättar om Jesus död och uppståndelse. Ni ska alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er. Och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag. Tack Jesus för en ny dag. Tack att vi inte behöver vara på ett speciellt ställe för att du ska kunna möta oss. Vi kan vara i kyrkan eller i trädgården, i bilen eller på promenad. Jag ber att du ska stilla den oro vi känner för ensamhet, sjukdom och en värld som ändrats så fort. Nu är tid för växt och grönska. Hjälp oss att växa i tro och gemenskap med dig. Gör oss öppna för vad du har att säga oss idag. Du är sanningen och livet, och din nåd vara för evigt. Amen. Nu ska vi sjunga psalm 48, Vilken vän vi har i Jesus.
Idag har jag fått uppdraget att fundera lite extra kring det kapitel som står i tur i Apostlagärningarna. Det är kapitel 13 och jag har bestämt mig för att läsa verserna 44-52. Vår församling har valt att göra som många andra ekumeniaförsamlingar i Sverige det här året. Läsa apostlagärningarna både i gudstjänsterna och hemma. Vi har en bok som heter Till jordens yttersta gräns. Alla som vill har fått den, och där kan man läsa tankar kring de olika texterna i bibelboken. I de verser jag kommer läsa ingår just den här härliga raden Till jordens yttersta gräns. Jag som heter Eva-Karin Temar är Ingarpabo sedan drygt 20 år tillbaka. Bor på en gård med köttdjur tillsammans med man och barn. Jag arbetar som lärare inne i Eksjö på Storegårdsskolan. Det är Eksjö gymnasiesärskola. Jag vill börja med lite bakgrundsinformation innan jag läser texten. Kapitel 13 börjar med att den kristna församlingen i Antiochia efter fasta och bön la sina händer på Paulus och Barnabas och sände ut dem som missionärer. Här börjar Paulus första missionsresa. Första anhalten är Cypern och vidare till Antiochia i Pisidien. Pisidien var en knutpunkt mitt i nuvarande Turkiet. Fast vänta lite. Det var ju församlingen i Antiochia som sände iväg Paulus och Barnabas. Och nu säger jag att de åker till Antiochia efter Cypern. Jo, det fanns två Antiochia. Ett där det redan fanns en kristen församling. Och den staden låg ganska nära kusten, längst upp i det nordöstra hörnet av Medelhavet. Och ett Antiochia mitt i Turkiet dit missionärerna begav sig. Och så fick Johannes Markus följa med dem. Det var han som senare skrev Markus evangeliet. Fast bara några verser in i det här kapitlet så står det att han övergav dem och återvände till Jerusalem. Undra varför? Det står inte. Och så vill jag berätta lite mer om Barnabas också. Jag kände inte till honom alls förut, men jag tror att jag fått en ny idol. Lyssna får du höra. Barnabas hette egentligen Josef, men kallades Tröstaren. Och i Handbok för livet, det är en bibelöversättning som också heter Levande Bibeln, så kallas Barnabas Uppmuntrans son. Han var alltså en person som tröstade och uppmuntrade människor som han umgicks med, eller nya han träffade. Det ledde till att många kom till tro. Jag läste att Barnabas uppmuntrade Paulus och Johannes Markus. De hade kanske gett upp tidigt om de inte fått den stöttningen. Och hur hade då vårt nya testamente sett ut? Utan Paulus alla brev och utan Markus evangelium. Markus var förresten också morbror till Johannes Markus. Nej, Barnabas var morbror till Johannes Markus. Och jag vill nämna att det var Barnabas som trodde på Paulus när Paulus kom till de kristna i Jerusalem första gången efter sin omvändelse. De kristna blev rädda, för Paulus hade ju förföljt de kristna och fått många dödade. Barnabas berättade att Paulus, han hade sett Herren och predikat i Jesu namn i Damaskus. Barnabas garanterar alltså att Paulus inte är farlig för de kristna längre. Tänk, jag har hört massor av predikningar tycker jag. Men Barnabas, som jag faktiskt skulle vilja vara lik, han har gått mig helt förbi. Tänk att bli ihågkommen nästan 2000 år efter sin död som den som tröstade och uppmuntrade. Paulus tal, som upptar mer än halva kapitel 13, är en sammanfattning av Bibelns budskap ihopknutet för att förklara för judarna att Jesus är den de väntar på. I gudstjänsten i synagogan var det vanligt med gästande talare, och det visste Paulus och Barnabas, och det drog de nytta av. De visste också att de som besökte synagogan hade en äkta gudstro och kunde skriften. Nu tog Paulus tillfället i akt och predikade om Guds förbund med Israel, alltså judarna. Så långt var alla nöjda med vad han sa. Så nöjda att de bad honom komma och tala nästa sabbat också. Och det är här texten jag ska läsa börjar. Som en parentes kan jag berätta att från och med början av det här kapitlet så kallas Paulus inte sitt hebreiska namn Saul längre, utan bara sitt romersk-grekiska namn Paulus. Men nu läser vi Apostlagärningarna 13, verserna 44 och 52 till 52. Rubriken är Ordet om Herren sprids i Pisidien. Följande sabbat samlades så gott som hela staden för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och bemötte det som Paulus sa med smädelser. Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt. Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro, och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten. Men judarna hetsade upp de gudfruktiga kvinnorna av förnäm familj och de ledande männen i staden. De fick igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området. De båda skakade dammet av sina fötter mot dem och gick till Ikonion. Och lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Wow! Alla ville höra om Herren, börjar texten. Det är inte så ofta någon eller några samlar så gott som en hel stad. Tja, vi var många som var med i Rusnes och firade med Niklas Hjalmarsson när han vunnit Stanley Cup. Men inte så gott som hela Eksjö. Jag kan inte komma på någon som jag tror skulle kunna samla så gott som hela vår stad. Kungen och drottningen kanske. Här är första gången Paulus predikar för hedningar. Alltså de som inte var judar. Och de blev kristna. Efterföljare till Kristus. Alla som tror blir frälsta, står det. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro, står det. Judarna blev avundsjuka när alla ville och fick lyssna när Paulus predikade. Det här var nytt. Förut var Guds ord bara till för judarna. Till och med Jesus höll sig först till bara judarna. Men tack och lov bredde han sin målgrupp. När judarna blev avundsjuka drev de bort Paulus och Barnabas för att de kom med sanningen. När Eva, som leder gudstjänsten, och jag pratades vid inför den här samlingen så pratade vi lite om texten, och vi kom att prata om att många kristna förföljs idag. Det finns en internationell organisation som heter Open Doors, alltså öppna dörrar. De arbetar över hela världen för att hjälpa kristna som förföljs på grund av sin tro. Det hela började med att broder Andrew från Holland reste till Polen 1955 och upptäckte att den kristna kyrkan bakom järnridån behövde biblar. Då började han smuggla in biblar och annan kristen litteratur till dessa länder. Jag läste i en av broder Andrews böcker om en händelse han var med om. Han kom till en gränskontroll med hela sin folkvagnsbubbla fylld med biblar och blev orolig. Först tänkte han att det här går aldrig. Men sen bad han ungefär: Gud, du som kunde göra att blinda kunde se igen, gör så att de i tullen blir blinda för biblarna jag har med. Han kunde passera igenom utan att bli stoppad. Gud var verkligen med honom. 2008 startade en svensk gren av Open Doors. Vi har haft besök här i kyrkan i Ingarp av Open Doors. Och de berättade att det är förenat med livsfara att vara kristen i många länder. Man träffas på hemliga gudstjänster, får inte sjunga eller höras. Inga biblar får finnas, utan bibelord läs upp ur minnet. Och så kan man få en liten lapp med en bibelvers som man gömmer, kanske i skon eller så. Sen memorerar man ordet, och när man lärt det utantill, då förstör man lappen. I vår bok om apostlagärningarna så kan vi läsa om att kristna i Malaysia träffas, max 10 stycken, i till exempel en park där de viskar till varandra, sjunger lovsång inom sig och ber med öppna ögon. Just nu pågår ju Ramadan, och Open Doors uppmanar oss att be för de kristna med muslimsk bakgrund, eftersom det är extra svårt när de i den här tiden utsätts för mer press att återvända till islam. Men de vill också att vi ska be för muslimerna. De förföljda kristna säger själva att många muslimer är mer öppna just den här tiden när de uppriktigt söker Gud under Ramadan. De muslimer som blivit kristna försöker också vara frimodiga och berätta om Isa, som Jesus heter i Koranen, om hans kärlek och förlåtelse. De försöker också visa Guds kärlek genom att hjälpa sina muslimska grannar med till exempel mat eller dricksvatten. Tillbaka till Paulus och Barnabas. Det står att de skakade dammet av sina fötter och gick vidare. Att skaka dammet av sina fötter betyder att man avsäger sig varje beröring med den andra parten. Det sa Jesus till sina lärjungar när han sände ut dem. I Matteus 10:14 står det: Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. Men vi ska givetvis berätta om Jesus på ett bra sätt. Och om människor inte tar emot det, så tycker jag att vi ska fortsätta med att be för dem. För jag tror aldrig att bön är onödigt. I en av mina biblar så berättas fakta om Paulus. Och det står i Apostlagärningarna 24:5. Dit har vi inte riktigt hunnit än. Men det står där att Paulus beskrivs som en smitthärd. Jag måste ta och läsa versen. Vi har funnit att den här mannen är en smitthärd och sprider oro bland judarna på alla håll i världen, och att han är ledare för nazareernas sekt. Just i de här dagarna så vet vi vad smitta innebär. Men jag som kristen känner ju att Paulus smitta behövs på vår jord. Det som coronaviruset däremot kan riskera är att vi bara ser till att vi bara ser hur illa vi har det här i vårt land och glömmer alla länder vid jordens yttersta gräns. De som startat på en mycket fattigare nivå. Lena Ingelstam, som i juni tillträder som ny generalsekreterare i Diakonia, säger i tidningen Sändaren: Jag citerar. Jag är orolig för att vi ställer krisen i Sverige mot vårt globala engagemang. Att Sverige inte längre har råd. Pandemin kommer slå betydligt hårdare mot redan utsatta i redan fattiga länder utan samma skyddsnät som i Sverige. Slutcitat. Hon trycker på att vi måste fortsätta med omfattande humanitär hjälp och långsiktig fattigdomsbekämpning om vi inte vill ha fler människor på flykt. Och då också flykt i sitt eget land. Trots att Paulus och Barnabas fördrevs ut ur Antiochia i Pisidien så blev de mer uppfyllda av glädje och heligande. Så slutar Apostlagärningarna 13. De första kristna blev förföljda och då flydde de till andra städer i Romarriket och kristendomen spreds vidare. Tack för det. Det nådde ända till Liared, där jag, en liten hedning, växte upp. Och det når hit till oss alla i Sverige, i Småland och Ingarp. Från Romarriket, som då var världens centrum, måste ju Sverige räknat som mycket avlägset. Ja, som jordens yttersta gräns. Jag vill avsluta med att be en bön ur boken om apostlagärningarna. Den som heter Till jordens yttersta gräns. Vi ber tillsammans. Jesus, fyll mig med glädje och kraft så jag kan vara ditt vittne i den värld jag lever idag. Ge mig mod att stå upp för dig även om det skulle kosta på. Amen.
Käre himmelske far, vi kommer till dig med alla våra tankar och med all vår oro. Du är den som känner vars och ens livssituation och du vill dela vår börda, så som vi vill göra med det som tynger våra egna barn. Nu lägger vi fram alla de människor vi tänker på inför dig och ber om läkedom. Vi ber om beskydd och kraft. Och det gäller våra nära och kära oavsett var de befinner sig. Själv tänker jag särskilt på mina nära i Ecuador. Så vill jag också be för all sjukvårdspersonal som sliter och kämpar. Och också de som står i ledande befattningar och ska fatta kloka beslut nu. Herre, vi ber, förbarma dig över vår tid. Jesus, så ber jag att vi ska få vara din kropp på jorden. Att vi ska orka se utanför oss själva och se hur vi kan hjälpa varandra. Sänd oss till den som behöver ett handtag eller en hälsning. Vi lägger allt i dina händer. Amen. Då ska vi lyssna på pålysningar också. På måndag är det scout och tonår som vanligt. Johanna har tidigare pålyst om att barntimmarna är inställda, men att leksugna kan träffas i lekparken i Rusnäs på måndagar klockan 10. Så jag tror att det gäller kommande måndag också. På onsdag är det samtal och bön klockan 19.30 i kyrkan. På fredag kväll har spårarna halv hike. Alltså ingen övernattning, men de kommer att träffas. Annars så är det mesta inställt, men det blir gudstjänst på det här viset nästa söndag igen. Då predikar Johanna Fredriksson, vår pastor. Torbjörn Ros leder och Monica Sennestrand sjunger. Så vill jag också påminna om bön klockan 19.30 varje dag hemma vid, om du har möjlighet. Läs gärna vad Johanna skriver om det på hemsidan. Även om man inte träffas så är det gott att veta att det är flera som ber när det är så stort och ohanterbart som den här pandemin som omger oss nu. Många länder är hårt drabbade av corona och Ekumeniakyrkan stöttar genom sina systerkyrkor i världen. Jag vet till exempel att församlingar delar ut mat till behövande i Ecuador och där behövs det pengar. Vill du bidra så är det enklaste sättet att swisha till 93286 eller använda bankgironummer, samma siffror, 900-3286 och skriva corona. Vår församling behöver ju också fortfarande medel till fasta utgifter och till det går det att använda swishnummer 123-298-0282 eller bankgiro eller kollektomaten i kyrkan. Tack till dig som vill bidra. Så vill jag framföra ett tack till var och en som har varit med och lyssnat idag. Vi kommer nu avsluta vår gudstjänst genom att få ta emot Guds välsignelse. Vill du lyssna vidare sen så blir det kyrkkaffesamtal som leds av Daniel Björketun.
Hej alla och välkomna till ett nytt kyrkkaffe. Idag sitter jag här i kyrkan i Inga på plats och framför mig sitter då Kjell Ljunggren. Välkommen Kjell.
Tack så mycket. Trevligt.
Och inför det här så har jag funderat lite och anledningen till att jag ville att du skulle komma hit Kjell, det var att jag ville prata om intresse.
Spännande. Ja.
Och med intresse menar jag då alltså det här när vi plötsligt fascineras av någonting, vad det än kan vara, och vi vill plötsligt lära oss mer och det blir roligt att lära sig mer och man kan ägna mycket tid och energi åt att bli bättre på något eller att ta reda på mer om något. Och när jag tänker på dig då Kjell, så är du en man med flera olika intressen som du har utforskat ganska djupt och ganska länge och varit ganska trogen de områden du har ramlat över genom livet. Så om jag rabblar lite här, Kjell, så tänker jag på, löpning, jag tänker på cyklar, jag tänker på golf, jag tänker på trolleri, jag tänker på bananmärken och bananer. Och nu har jag säkert missat något, men och tekniska prylar, kanske framförallt kameror, men klockor och pulsklockor och annat. Jag kommer ihåg att jag frågade dig någon gång om du hade någon pulsklocka. Nej, jag har väl 4-5 stycken. Något, sa du då.
Du, det är faktiskt det äldsta klockor, för det sa mina föräldrar att jag var bara under året då, när jag var så otroligt fascinerad av klockor. Så att det är riktigt gammalt där det började.
För mig är det här med att vara intresserad av något, det hänger ihop med nyfikenhet, det hänger ihop med passion, det hänger ihop med vilja. Men om jag frågar dig då, Kjell, vad är det som gör att man helt plötsligt blir intresserad av något?
Ja, det är frågan. Det är inte helt snabbt enkelt att svara på, för det kan nog vara olika beroende på vilken sak det är. Om jag bara skulle ta exempel, bananmärkena som exempel. Jag samlar ju fortfarande på bananmärken. De är inte så väl sorterade just nu, men jag tänkte jag har bara 2 år kvar till pensionen. Då ska det bli att sortera dem då. Men så fort jag hittar ett nytt så sparar jag det då, 1, 2, 3 stycken och samma, för att kunna byta också. Mm. Och det finns ju ett antal personer i världen som håller på med detta. Varför det började var faktiskt när jag gick på högstadiet 1970 ungefär, kan det vara. Då var vi lite fascinerade av, det fanns ju inte så många varianter då. Men det hade funnits, vi hittade i en svensk bok ett gammalt Fyffes bananmärke. De fanns inte då, utan det var ju Chiquita på den tiden. Som var då kanske 5 år tidigare eller någonting, så slutade de med dem. Och sen skulle jag hjälpa min mormor att flytta. Och hon hade lite saker i 2 banankartonger. Och på utsidan av dem satt det 2 stycken gamla Fyffesmärken. Och det var ju som att, det gick ju kårar genom kroppen. Hitta äkta Fyffesmärke 1970.
Hur gammal var du då, sa du?
Så att då var jag, vad kan det vara? Jag var född 57, det blir alltså... Då blir det bara 13 år, ja, någonstans, 13-14 år.
Ja, för jag hörde någon säga någon gång att du får aldrig ge en pojk under 20 år, du får aldrig ge dem 2 likadana saker, för då kommer han direkt börja samla. Ja. Om jag har 3 kapsyler, jag är kapsylsamlare.
Så kan det vara, för det var 2 stycken jag hittade. Och så la jag dem i en tändsticksask, minns jag, och visade för mina klasskamrater. Eller jag sa så här, om jag skulle ha ett äkta Fyffesmärke i den här. Jaha, du skojar. De bara skrattade åt med mina kompisar. Så öppnade jag asken och det blev precis tyst. För det var Ulrik Olin och Hasse Jönsson och några stycken där då på den tiden. Så sen dess, och det här blev en sån stark upplevelse för mig, va? Så
att du
sen,
kunde imponera så med det här Fyffesmärket.
Någonting ligger det väl i det. Att någon form av händelse som gör att man påverkas positivt.
Ja, men det är väl också någon form av nyfikenhet måste det ju handla om också. Att, du måste ju ha tänkt där att undra hur svårt det är att hitta fler Fyffesmärken. Typ. Och undra om jag letar ordentligt och tänker efter så kanske det finns fler i min närhet. Liksom,
på den tiden fanns inte så många. Det var ju Bajella, det var det enda märket som fanns i skolor. Köket.
Vi pratade ju lite innan här, vi satte på, och då var vi inne på det här med livets mening också egentligen. Och vi gjorde några kopplingar där. Kan du berätta?
Ja, det här är ju faktiskt intressant, för det ligger lite där med intresse i linje då. Jag skulle säga så här, ibland när folk kommer och frågar mig vad är egentligen livets mening, då brukar jag säga att det finns ingen mening med livet. Och då blir de alldeles chockade, men inte du kristen och så här liksom, det är klart att... För jag tror inte att Gud har skapat oss som någon form av hjälpreda. Han behöver hjälp med någonting och så skapar han oss för att vi skulle ha en uppgift. Och det tror inte jag, utan jag tror att han skapade oss för att han ville glädja oss, att vi skulle uppleva... Att livet är någonting så fantastiskt positivt att få uppleva. Och då tänker man så här, när funderar man på livets mening? Om man tänker sig att man ligger på en sommaräng och det är smörbollar, eller vad heter de här blommorna? Och man ligger där, solen skiner och det är helt underbar temperatur, alldeles lugnt, och lite fjärilar kommer där liksom. Och du bara fullständigt njuter. Tänk att att Gud skapade mig så att jag får uppleva det här fantastiska. Och du har inte den minsta lilla tanke på vad är egentligen meningen med livet liksom. Utan när tänker du på meningen med livet? Jo, när du mår dåligt. Då ifrågasätter du livet och så. Och Gud vill ju att vi ska må bra. Och då kommer vi in på detta. Vi njuter ju av att vi får utföra eller hålla på med vårt intresse. Det är ju verkligen. Och jag tror att Gud blir glad när vi tycker att livet är roligt. Det är nog det som glädjer honom allra mest. Eftersom han har skapat oss. Och han blir ledsen när vi tycker att det är, livet är jobbigt och vi inte vill leva. Jag har alltså kompisar som inte är kristna. Som tycker livet är jättespännande och utforskar allt möjligt. Va? Och en sån person tror jag Gud är glad för. Att han. Så att det där är.
Det väcker massa tankar det du säger här. För det första så kopplar jag till en av de stora ryska författarna, Fjodor Dostojevskij. Han säger i en passage att det handlar om att lära sig att älska livet mer än dess mening.
Ja.
Och när jag tolkade du säger här, att ligga på den här sommarängen och bara njuta, då är du liksom mitt i livet.
Ja.
Och då blir det här frågan om mening så att säga underordnat.
Det blir meningslöst.
Ja, den blir inte lika viktig i alla
fall. Nej, precis.
För när du är mitt i det. Och men jag tror.
Man blir tacksam.
Sen kanske jag tänker lite annorlunda kring lidande där. För jag tror att när Gud skapar oss så vet han att vi kommer få lida.
Ja.
Det ingår både lidande och lust och glädje i livet. Men även i lidandet så tror jag att det är lättare att uthärda det på något vis. Om man
här kommer du in på en intressant.
Är i det.
Ja, du kommer in på något intressant här som jag har funderat en hel del. Ja. Och man skulle kunna sätta kärlek som livets mening. För att vi skapas ju, eller vi hamnar på den här jorden med väldigt olika förutsättningar. En del blir nästan med automatik jätterika, en del blir jättefattiga, en del lever i jättesvåra förhållanden på olika platser på jorden. Då, va? Och man tycker att livet är grymt orättvist, hur kan Gud göra det så orättvist? Men det finns en sak som är fullständigt rättvis, om man säger så, och det är kärlek. Vilken situation vi än befinner oss i, och det handlar ju då om att ge kärlek, alltså. Vilken situation vi än befinner oss i så har vi samma möjligheter att ge kärlek. Och det spelar ingen roll om vi kan ge lite eller mycket. Och där försöker Bibeln berätta för oss många gånger om detta, talenterna och det här då, om du har många eller lite. Spelar ingen roll, men om du använder det du har.
Ja, tänker du på kvinnan som ger sin sista
slant? Nej, jag tänkte på dem som hade en eller tio talenter och de förvaltade det så att det blev mer.
Ja.
Och inte grävde ner det då, va?
Ja.
Och det var ju så oerhört viktigt. Och det tror jag faktiskt är kärlek som han menar då när de skriver det. Att för att om vi ger kärlek, då skapas det mer kärlek, för då får vi igen också.
Så låt det goda rulla, som de sjöng just
Ja, just det. Ja, men det där är intressant, och det kan till och med vara så att det är lättare för en fattig än för en rik att ge kärlek.
Mm.
Så att då är man kanske rikare när man är fattig.
Ja. Jag tänker också på att det här med att, som jag och Lina var inne på i vårt förra kyrka, för att vi är faktiskt skapade till Guds avbild. Och Gud är många saker kanske man kan säga, men kanske först och främst är ju Gud skapare.
Ja.
Och vi är skapade då till skaparens avbild.
Ja.
Och det borde ju då betyda att vi är skapade att skapa. Vad är kopplingen mellan intresse och skapande?
Alltså det här är ju, nu är det ju på pricken på hela kärnan i allt vi pratar om just nu. Ja. För att Jag läste en bok, jag kanske kan återkomma till den sen också, men en som dog en kort stund och ställde frågor till änglarna, och de berättade om vilken egenskaper Gud har då. Och det, Guds största intresse är att skapa. Och sen har han gjort oss till sina avbilder, så att när vi skapar, och det är ju egentligen att använda sitt intresse på olika sätt, då upplever vi, vad ska vi kalla det, då mår vi bra helt enkelt. Och det ligger så i linje med. Så att därför är det otroligt viktigt att använda sitt intresse så att man mår bra.
Då är vi, när vi är skapande så är vi i samklang med skapelsen.
Ja, jag tror det.
Så i samklang med det vi är skapade i avbild till.
Och vi kanske är unika som människor på jorden att vi har liksom den här möjligheten att skapa eftersom vi är Guds avbild.
Ja, det är ju en, när man försöker reda ut vad är skillnaden mellan en människa och ett djur.
Ja.
Så är det ju, alltså då kan man hitta så här att ja, men bävrar, de bygger dämmen.
Ja.
Men det är inte... Det går inte riktigt att se den skaparlusten. Nej. I djurriket som man ser bland oss människor.
Och tittar du på hela historien nu, vad vi är liksom, vad mänskligheten har skapat liksom nu, va? Av teknik och allt vad det kan vara då, så hur vi har ordnat det för oss. Allt är inte bra, allting, men vi människan har ju varit helt otrolig på att skapa allt som finns idag.
Det kan vara lugnt. Så här, det dök upp något annat här när vi pratar om Gud som skapare. För jag vet ju att ett av dina intressen som jag tror jag glömde nämna innan, det är ju universum.
Ja, just det.
Och du har ju skapat en skalenlig modell av
ja, just det.
Den del av universum vi känner till mest om, kan vi säga.
Vårt planetsystem.
Ja. Och nu är jag ingen fysiker, men jag vet ju att du har läst en del fysik. Ja, och det är ett intresse du har. Men man beskriver ju ofta universum som oändligt i någon bemärkelse.
Ja.
Och det här är ju svårt att förstå.
Det är det.
Svårt att tänka på. Men jag hörde någon säga att det var inte angående Gud. Alltså, utan någon fysiker som sa att man kan tänka sig att universum expanderar ju hela tiden.
Ja.
Och samtidigt... vad vi vet, oändligt.
Ja.
Så i någon bemärkelse så pågår ju skapelsen. Där är ju så jag tolkar fysiken då, att ja, men universum blir ju större och större.
Ja.
Det expanderar, så skapelsen är ju också någonting som pågår.
Ja, det då. Tror jag också, att det är en ständig pågående process. Precis som mänskliga livet på jorden har varit i alla tusentals år.
Ja.
Så att helt säker på det. Och sen är det ju det här med dimensioner som kommer in. Så det kan ju vara så att den flata lusen som lever på ett klot, han tror ju att det är oändligt. För jag kan gå hur långt som helst åt ett håll och aldrig komma. Men rätt väl så upptäcker jag att jag kommer tillbaka på samma ställe. Så att på något sätt har jag kommit runt. Det skulle kunna vara så att universum är...
Krökt.
Vi hittar aldrig slutet. För det finns fler dimensioner som är krökta. Så att, men det, nu när du kommer in på universum, så om ni kommer någon gång så visar jag gärna mitt planetsystem. För det är faktiskt en liten upplevelse.
Ja.
Så ni är välkomna, jag ska sätta upp det nu i sommar. Och det som är väldigt intressant, jag kommer alltid in på lite filosofiska frågor på slutet, och det är ju det här med gravitationen är så otroligt intressant. Hur kan solen hålla jorden i sin bana runt sig, och hur kan jorden hålla månen? För det finns absolut ingenting emellan. Det finns ingen graviton eller någonting som håller i. Det finns ingen, utan det är helt enkelt fullständigt vakuum, och då undrar man hur det går till. Och då tror man ju att det är själva rummet som kröker. Och vetenskapsmännen har ju räknat ut att gravitationen är alldeles för svag egentligen. Mm. Så man tror att den verkar i en annan dimension mycket mer.
Mm.
Och då tänker vetenskapsmännen att vi kan bygga en gravifon så att vi kan ringa till andra sidan. Det här är ren vetenskap. Mm. Alltså, så de yttersta vetenskapsmännen, de tror ju på att det finns en andra sida, precis som vi kristna gör. Då, det är bara att man vet inte hur. Så att det är spännande så alldeles. Och jag tänker mig att kärlek är som gravitationen. Här på jorden så upplever vi bara väldigt svag kärlekskänsla ibland då. Och vi kan använda den, men den verkar så oerhört mycket starkare på andra sidan. Och det som vi gör här i kärlek, det är det som består. För det verkar genom de här dimensionerna. över till andra. Så det har vi med oss till andra sidan. Det är, det är liksom kanske en av de få sakerna som består. Och det tycker jag är oerhört intressant. Kärleken är evig, sjunger Lena Philipsson. Och det är så sant.
Det är hoppet som bär mig. Ja. Jag tänker på Ingmar Olsson, slutraden i den. Där.
Ja.
Det är väl det som är gjort till kärleken är det som kommer att bestå.
Jag
kommer
precis, ja, jag vet hur du menar. Vad du gjort av kärlek här i evighet av värde är en annan låt.
Ja, vilken är det?
Ja, nu kommer jag inte på vem det var. Ja. Men i alla fall, jag kan bara berätta lite snabbt. Och jag läste en bok om en person som dog och upplevde andra sidan. Först drogs han ner i helvetet faktiskt och skrek på hjälp. Han ropade på Jesus på hjälp och fick hjälp då, var även på andra sidan. Och fick uppleva väldigt mycket. Han träffade änglar och fick uppleva liksom den här fantastiska kärleken. Han kunde inte fatta, jag är inte värd detta. Och sen när han kom tillbaks, då var han helt tagen. Så hans fru liksom tyckte det var underbart att han vaknade upp igen. Han hade varit borta i ungefär 10 minuter. Och då enda han kunde säga, det är bara kärlek allting handlar om. Allting handlar om kärlek. Ja, sa hon och klappade honom på huvudet. Du kommer snart vara frisk liksom. Det är bara kärlek. Och han menade ju allvar. Han hade ju upplevt något så otroligt fantastiskt. Ja. Och det kunde inte vi som lever här fatta liksom hur stort det här med kärlek är på andra sidan. Och det är exakt som gravitationen, den verkar i en annan dimension så mycket mer. Och vi känner av en svag känsla. Och jag tror att ibland kan vi känna, vi kanske är själva, bara går omkring. Helt plötsligt får vi en väldigt stark kärlekskänsla i kroppen, alltså i bröstet. Och då tror jag vi är väldigt nära någon på andra sidan. Mm. För jag tror vi har skyddsänglar och vi har många som älskar oss ifrån andra sidan. Mm. Och det kan vi känna. För det var precis så de här änglarna sa till den här mannen som dog. Jag kan inte prata mer om jag måste gå tillbaka till jorden. Jag vill inte, det är så underbart här. Hur ska jag veta att ni är med mig? Liksom? Ja. Du kommer att känna av vår kärlek, fick han som svar då. Ja. Och det verkar igenom.
Vilket fantastiskt.
Det är jätteintressant. Svärd,
ja. Ja. Det är ingen dålig resa.
Nej, det är spännande.
Ja. Okej, vi har varit inne på många spännande delar här. Vi är ju alla lite olika, tänker jag också. Alltså det här med intresset. En del, som du till exempel, Kjell, har förmågan att hitta ett intresse och ägna sig väldigt mycket åt det, väldigt länge, och var det väldigt trogen, tänker jag. Och jag känner mig också som en person som lätt blir intresserad av saker, men jag är lite hoppigare. Vanligtvis är det under en lite kortare period jag brinner för någonting och sen är det nästa sak. Liksom. Men vi får acceptera att vi är olika där. Det viktiga är väl att man någonstans får ta del och känna passionerna här. Och vi pratade här innan om, finns det någon tidsgräns här? Liksom? Kan man bli för gammal för att hitta något nytt?
Nej, det är lite så. Trolleri har ju blivit det senaste intresset. Jag har hållit på i 10 år nu i taget. Så det har ju upptagit otroligt stor del av min tid. Jag har haft runt 50 föreställningar för företag och privata och föreningar och allting då, de senaste varje år. Då. Vad var det du frågade? Jo, det var alltså,
kan man bli för gammal? Nytt, liksom?
Jag brukar faktiskt ganska ofta då, eftersom de undrar, oj, jag trodde du hade hållit på sedan du var liten för att bli så bra, eller någon som har sagt, och nej, det är aldrig för sent då. Så jag brukar ta lite liknelser ibland när jag kör då, och försöka uppmuntra folk att satsa på det du är intresserad av, satsa på ditt intresse, hur gammal du än är. Och jag hörde en person som var 70 år när han hade sån längtan efter att spela saxofon. Men det är ju för sent. Men då var det någon som uppmuntrade, nej men börja, vet jag. Och han blev på 5 år riktigt duktig, va? Mm. Så att det handlar om intresse. Och jag träffade en person som var jätteduktig på kortkonster med händerna. Alltså inte trolleri, utan man kunde hålla olika spelkort så här väldigt häftigt i händerna och bläddra och ha sig då. Och då sa vi som satt, vilken talang den här killen, bara 18 år och är så fruktansvärt duktig då. Hur mycket har du tränat, frågade jag honom. Ja, det har väl blivit så där 16 timmar om dagen de senaste 2 åren. Så att vad är egentligen talang? Det handlar ju om motivation och intresse.
Hur mycket man är beredd att sträva efter något, helt enkelt.
Så att, ja.
Ja, och du, jag misstänker att du med trolleriet där, det är ju inte någon timme i veckan du har ägnat åt att öva på det, utan det är väl mer, antar jag.
Det går i vågor, gör det lite då, va? Nu har ju allting blivit inställt under våren, så nu har jag tagit en paus faktiskt och inte övat så mycket nytt heller. Men ett tag övade jag kanske 2-3 timmar varje kväll på vissa saker. Kuben till exempel hade jag ju ett tag då. Mm. Så det körde jag faktiskt, jag löste kuben med en hand ett par, 3 timmar varje kväll, så att jag fick tennisarm. Det satt ju i ett halvår. Så att, det är inte så många som fått tennisarm av kuben, tror jag. Nej.
Så du fick sjukskriva det från kuban?
Ja, jag fick ta en paus.
Men och där tror jag ju att vi är olika liksom, i vilken förmåga man har att hänga i. Men hur mycket, när du sitter där och tränar 3 timmar per kväll, hur mycket är pannben och vilja, och hur mycket är lust och inspiration?
Ja, det är mest lust just nu. Eller, annars så tycker jag det blir tråkigt att sluta.
Ja.
Utan det är ju suget då. Och jag, det är professionella som har sagt nu, som har hållit på med det hela sitt liv, som sagt, man skulle ju ha den lusten som Kjell har. Att, det blir ju lätt en vana.
För dem har det blivit vana, ett bara. Yrke, ja. Menar du då?
Ja. Så att så nu går jag helt och hållet. Nu är jag så gammal, så nu gör jag det för att jag tycker det är roligt. Annars så får det vara liksom.
Ja, det är väl det. Vi har ju fritid, alla. Vi har väl vi måste ju tjäna ihop till vårt levebröd på ett eller annat sätt. Men sen har vi ju mycket fritid också när vi tänker efter. Och det, oavsett om det är ett engagemang i en förening, i församlingen, eller om det är ett fritidsintresse, så tänker jag att det får inte bli bara pannben och vilja, utan lusten måste ju finnas där också.
Ja, visst, absolut. Och det är ju, det är många som säger att det skulle vara jättekul att göra så, men jag har ju inte tid. Det tror inte jag på.
Nej, och det är min egen livserfarenhet också. Jag har ju för 6 år sedan ungefär så började jag löpträna. Nu har jag varit jättedålig det. I ett halvt år har det varit under all kritik. Och det var många som undrade då när jag låg på 5 pass i veckan. Hur hinner du det?
Ja.
Har du hur mycket tid som helst? Nej, men jag vill springa.
Ja, exakt.
Och nu däremot så kan jag höra mig själv säga att jag hinner inte.
Nej, det är alltså.
Men det är ju inte det.
Det man är motiverad för, det tar man sig tid till.
Ja, man hittar det på något sätt.
Ja.
Jättekul att prata med dig, Kjell, kring detta spännande område. Och jag tänker så här, vi fick en inbjudan här alla vi till skalenlig modell av vårt solsystem i Norrby.
Det hade jag uppskattat jättemycket om jag får visa detta. Och en gång i tiden gjorde vi det faktiskt i Ingarp efter en gudstjänst här.
Ja, just det. Men om man har i sommar så kan man ringa till dig och
fråga. Ja, det är bara att ringa. På helgerna är ju perfekt. På dag till lördag eller söndag då, så kan man, så tar vi en runda. Det tar ungefär 1 timme.
Måste man vara duktig på solsystemet?
Ingenting. Nej. Det är det som är vitsen. Ja. Och det handlar inte om en massa fakta, utan det handlar om en upplevelse att se och uppleva avstånden mellan sakerna.
Det rekommenderar jag oss alla till. Och i övrigt så tack så jättemycket för att du tog dig tid och kom hit.
Tack för att jag fick vara med.
Och jag kan rekommendera också alla att om man hamnar jämte Kjell på ett riktigt kyrkkaffe någon gång, fråga någonting. För vi känner dig sen gammalt, Kjell. Du gillar ju att prata om dina intressen också. Det är alltid intressant att lyssna på dig. Och det är viktigt. Så var inte rädd att fråga Kjell eller andra kring de här olika sakerna som vi vet är våra passioner. Och i övrigt så hörs vi säkerligen igen på kyrkkaffe snart. Och jag vill önska Guds rika välsignelse till alla som har lyssnat och på återhörande. Tack så mycket!
Tack så mycket!